Stollar, bollar.
Med Karin, Petra och Björn.
Stollar, bollar.
Säsong 2. Hej och välkomna till Stollar, bollar. Vårat lilla julavsnitt som vi bestämde att vi skulle ha. Trots att vi redan har missat Lucia. Och det var Lucia som Björn var lite intresserad av att vi skulle prata om. För det var lite synd om Lucia. Mm. Karin sitter ute i skogen och skriver på sin pjäs Ängel. Som är en del av projektet Omsorg om. Som hon arbetar med i Stollar Bollars regi faktiskt. Så istället har vi Lars Andersson här i Björns lilla vardagsrum.
Ja, så trevligt att vara tillbaka här.
Ja, välkommen till podden, ja, Lars.
Tusen tack så mycket.
Du var ju med när vi pratade om den förlorade musan.
Ja, jag var ju det.
Du passar ganska bra in i Karins projekt egentligen. För du är nämligen både regissör, skådespelare och jobbar inom vården, eller hur?
Ja, precis. Jag är personlig assistent. Mm. Jag är inte skådespelare och allt det där andra.
Precis. Och vi har ju jobbat ihop i 1000 år. För du var ju också med och startade upp Trickster.
Jajamän.
Precis som Björn och jag och även Karin.
Så det är lite hemma det här.
Du är lite hemma.
Det är bekant allt det här.
Ja, precis. Ja, precis. Innan vi drar igång vårt ämne för dagen, som är ganska luddigt men ändå lite kopplat till jul, eftersom det handlar om det man kanske inte ser. Men vi har fått frågor från lyssnare om vad vi menar med våran undertitel på podden. Och den undertiteln är ju Stollar bollar, hur vi gör stories av vår samtid. Folk tycker det är jättekonstigt. Och då tänkte jag bara förklara lite kort hur vi tänker kring det. För att i varje samhälle, varje kultur och i varje religiöst system så finns det ju en gemensam världsbild, ett slags grundantagande. Jag tänker det är bra att vi nämner det nu eftersom vi ska prata om sånt som kanske inte finns i våran kulturs världsbilds grundantagande.
Det är så intressant att du säger det här. För det är egentligen precis det jag vill prata om.
Ja, vad bra. Nej, för att i våran kultur så pratar vi ju inte om det man inte kan se. Man tror inte på att Gud verkligen existerar. Vi tror på vetenskapen mer än på emotionell erfarenhet. Och vi tror inte på tomtar och troll heller. Det finns väldigt mycket som vi kan namnge, men som vi samtidigt säger inte finns. Och det vi gör här i Stollar bollar, det är ju helt enkelt att vi låter även andra världsbilder och paradigm komma till tals, kan man säga. Förutom att vi också pratar mycket om vad stories är. Mm. Det är därför vi kommer att... Jag har gjort en intervju med Kirsten Bonnen-Rask till exempel, som kommer om några avsnitt. Mm. Som handlar just om hur vi bygger stories rent konkret som författare och regissör. Men vi pratar, väldigt många av våra gäster har en annan typ av världsbild, paradigm, och det kallar vi för story.
Mm. Och sedan att bara ha en sån där underrubrik pekar ju mot att, alltså gör en ju medveten att man faktiskt alltid befinner sig i en story.
Mm.
Att det finns alltid ett narrativ.
Mm.
Och även det här som man kallar liksom verklighet.
Mm.
Det är en sorts story där också. Och att jag, den jag kallar min identitet, är också i väldigt hög utsträckning just en berättelse.
Mm.
Min berättelse om mig själv.
Mm. Var det inte våran gamla favorit James Hillman som sa att det spelar ingen roll om det man berättar i terapi, om det är sant.
Mm.
Bara det är en story som gör livet mer begripligt för en själv, så är det begripligt. Jag har tänkt en del på att dagboksgenren har blivit så populär. Att det kan vara ett sätt att kunna identifiera sig med andra människors stories.
Mm.
Ju mer vi identifierar oss med jaget, ju fler dagböcker publiceras på något sätt.
Jag är lite fascinerad på varför är jag så besatt av att lyssna på det. För jag pröjer liksom nära döden upplevelser, UFO, som jag aldrig varit intresserad av förut. Men hela paketet. Va? Och jag kommer på, det är inte för att hitta argument mot de som inte tror på det här. För att så smart är jag. Liksom, en människa som har en annan världsbild, det spelar ingen roll vilka data du lägger upp. För de kommer inte ta in det i alla fall.
Mm.
Så liksom, det är inte för att övertyga någon annan. Det är inte för att egentligen övertyga mig själv heller. Det är för att jag är redan övertygad om att alla de här sakerna är relevant. Och liksom, jag tycker det är intressant. Men apropå det med berättelser så tror jag... Jag tror att det är så här. Att jag egentligen försöker komma nära den här världen själv. Mm. Det är för att i den här verklighetsbeskrivningen som vi lever i, den materialistiska... Där man är separerad från alla andra liksom, och där det bara finns saker och där det bara finns död materia. Där inte vi lever i en levande värld. Det är en sån otroligt stark berättelse. Så att även om jag tror på alla de här sakerna, eller inte ens tror, jag är förvissad om att världen ser ut på ett annat sätt än vad materialismen beskriver. Så är den här berättelsen så otroligt stark. Så jag känner mig ändå separerad. Förstår du vad jag menar?
Mm.
Så det är egentligen för att hela tiden påminna mig själv om att det finns ett annat sätt att tänka. Att komma nära en annan mer. Och jag tycker det är jättesvårt. Mm. Det är nästan sorg eller en frustration att jag tycker att det är så svårt.
Mm. Känner du inte att vi närmar oss ett paradigmskifte?
Absolut. På så många plan, alltså det här, om man då är så besatt av det som jag, så ser man ju att forskningen börjar närma sig en världsbild som, ja men den är inte så långt borta ifrån det här, fast man använder andra ord.
Nej, men så är det ju med paranormala upplevelser, att väldigt, 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 väldigt många har haft dem. Mm. Sen är ju diskussionen snarare, är de skapade av hjärnan och våran föreställningsvärld? Eller är de, händer det verkligen? Är det synkronicitet? Alltså är det rena tillfälligheter? Eller är det ett meningsskapande som finns utanför människan? Och det är klart, i våran värld, där vi tycker att vi är allt, så är det klart att ingenting annat existerar. Jag tycker det var så roligt som Björn sa, eller ingenting annat har samma vikt som Björn sa när vi pratade i allra första avsnittet. När vi pratade om covid precis innan det hade exploderat. Och vi skojade då precis så där som man inte får göra om, ja men nu... Nu dör vi säkert ut och vi är den sista generationen och sådär. Och då så sa Björn, nej det är hybris. Det är mänsklig hybris att tro att vi är liksom, vi är med om det värsta. nu ska vi dö ut. Alltså att det finns en slags storhetsvansinne. Och det gör det ju i hela den där världsbilden. Att människan på något vis är bättre än alla andra. Alltså vi är den mest betydelsefulla. Alltså vi är Guds avbild. Hur kan man tro det? Hur kan man tro att just vi är Guds avbild? Alltså det är ju så oerhört, oerhört märkligt. Men en aspekt av när man pratar om UFOs och sådär. Jag har ingen sådär direkt känsla för att det skulle finnas UFOs personligen. För jag har aldrig sett något UFO. Men däremot så tycker jag det är märkligt att de UFO-bilder som man ser. När folk börjar släppa UFO-bilder. Eller man ser någon film som föreställer. Folk påstår till och med att det kanske är en varelse från en annan planet. Att de ser ut precis så som vi har tänkt oss. Det har jag jättesvårt att acceptera. Att okej, vi har fantiserat om hur UFO ser ut i alla i hundratals år. Och ritat UFOs. Och så kommer det ett UFO som ser precis ut som vi har tänkt oss. Men det kan ju också betyda att det faktiskt... är en arketyp, eller det kan betyda att någon har sett den någon gång, eller att vi vet det på något sätt.
Dels så är det inte riktigt, håller jag inte riktigt med det. Det är sant att man har sett UFOs på 1800-talet, men då var det ju nästan som flygande träskepp.
Mm-hmm.
De har ju ändrat shape, alltså form och utseende genom tiderna. Vissa saker, det är nästan så att det går mode när det. Vissa tider så är det väldigt mycket landningsmärken och sånt här. Nu ser man aldrig sånt. Det, liksom, det går nästan i små epoker.
Okej, liksom. Våra föreställningar om hur det ser ut.
Ja, och det faktiska. Liksom, ja, här ser vi, här har någonting stått.
Mm.
Och det lämnar märken i backen. Och alltså, man kan ägna ohyggligt mycket tid. Det som ju längre jag iakttar det här, det är inte bara hur flyger man en burk från en planet till en annan. Utan det som är frapperande runt det här, det är liksom att det är en omgivet med high strangeness. Alltså det är förknippat med, alltså, alla de här som blir bort för. Det kommer vara så genom väggarna liksom. Alltså det är så... fenomenologin runt det här är förknippat med så ohyggligt mycket märkvärdigheter.
Du menar att det finns, men det, vad det är, det vet vi inte.
Det, men det är så ohyggligt mycket knäppa historier. Alltså.
Mm.
Det ena är knäppare än det andra. Mm. Liksom. Just folk som förlorar tid och de blir förflyttade hit och dit. Det ska vi ju direkt säga. Att det finns ju jättemycket knäppjökar i den här terrängen. Det är liksom, det är ju obestridligt så. Men mängden data, information som finns om det här. Man ser mönster och man hör, det är ungefär som nära döden upplevelser. Mm. Det är ju en sak om en människa sitter och fabulerar. Men om man helt plötsligt, helt vanliga människor som beskriver varianter på samma tema i tusental.
Mm.
Antalet människor som har liksom varit med om nära döden upplevelser är ju oändligt mycket större än vad de flesta människor tror. Mm. Det är jättevanligt alltså.
Mm.
Solar, bollar.
Det finns också en serie på Netflix som heter Near Death, va? Har ni sett den?
Jo, men jag tror jag har börjat sett på den.
Ja, där är det olika aspekter av både det här distant viewing, alltså medium, men också människor som berättar om före detta liv, dödsupplevelser, alltså olika saker som har med döden att göra.
Jag undrar om inte en av... hon är med ganska mycket. Om det är samma serie jag tänker på, så är en kvinna som just är journalist, eller som skriver mycket åt just Washington Post, som också har skrivit liksom just om, hon var en av de som skrev när de släppte de här dokumenterna och filmerna.
Är hon med i den här?
Hon är med den där och håller på. Hon sitter med på någon seans med såna här fysiska medier. Ja. Vet, när hon sitter i en låt.
Ja,
och
precis.
Jättekonstiga grejer.
Ja, det är intressant med fysiska medium. De kan ju förklara det för lyssnarna att vanliga, om man vill säga vanliga medier, de läser ju en människa utifrån kanske energier eller man får till sig bilder eller tecken eller signaler, och väldigt ofta så säger de att de har guider och guiderna hjälper dem att fånga upp signaler, och enligt de flesta sådana medier så är det en talang eller en möjlighet som alla människor har. Och det är bara att träna upp den möjligheten. Men fysiska medier, de måste vara i ett kolsvart rum. Och tillsammans med en cirkel av medarbetare, så att för det är en enorm fysisk ansträngning, så kan de producera ektoplasma. Som är en slags nästan stearinliknande massa som kommer ur näsa, mun, öron, alla håligheter som en människa har på kroppen, kan producera den här ekoplasman. Och den kan man använda ungefär som lera.
Ja, andra kan manifestera sig genom den här ektoplasman till exempel.
Det var väldigt vanligt att på 1800-talet, medier på 1800-talet var mer fysiska än medier är nu. Men hon, den här kvinnan i den här serien, hon är ett sånt fysiskt medium. Hon berättar om hur smärtsamt det är.
En annan sak som är väldigt intressant, och det förekommer både vad det gäller så här medium och även runt omkring såna här UFO-iakttagelser. Just någonting som man kallar för apporter. Jag tror nästan att du har varit med om sånt. Du vet när det helt plötsligt bara kommer ett mynt och bara från ingenstans och ramlar ner på bordet här till exempel. Blong, blong. Eller helt plötsligt så försvinner en nyckel och sen så dyker den upp någon annanstans. Men just att saker materialiseras direkt ur ingenting och bara ramlar rätt ner. Det är någonting som ofta händer kring fysiska medier. Rätt som det så kommer det bara en fjäder i rummet här. I'm a spoon on a river, and there's nothing I can combine. I hate a spoon to eat dinner. Now he left me out here to die.
Thank you.
Jag tycker vi drar igång och pratar om saker som man inte kan se men som ändå kan finnas där. Och det första jag vill prata om, det är en dokumentär som du skickade till mig som heter Third Eye Spies, alltså det tredje ögat spioner. Den här Third Eye Spy, det är en dokumentär, den finns på YouTube och vi kommer att dela den på alla hemsidor som finns, på Facebook också. Och den handlar om att 70 000 CIA-dokument finns tillgängliga om ett program som heter Distant, alltså som handlar om distant viewing. Och det visar sig alltså att från 70-talet till 90-talet så använde sig CIA av så kallad remote viewing. Och den här dokumentären, den börjar med att Jimmy Carter, amerikanska tidigare presidenten, berättar att de faktiskt använt ett medium under hans ledning, så att säga. Och distant viewing, det är alltså, det sitter en människa i ett rum, för att göra det väldigt enkelt, och kan måla eller rita eller berätta vad som finns någon annanstans. Ibland enbart genom att få koordinatorerna dit. Och när man tittar på det här så tänker man, wow, varför pratar vi inte om detta hela tiden? För det här är ju helt mindblowing. Och det är ju faktiskt CIA-agenter och människor som har jobbat i det här projektet, även forskare, som analyserar och diskuterar det här. Jag börjar med en stor fråga. Mm. Hur kommer det sig att du är så intresserad av det här? Du är ju gammal marxist från början.
Jag är en gammal marxist, så det stämmer bra. Jag är ju verkligen från, jag har ju gått 180 grader vad det gäller sånt här. Men då, sanningen att säga, så har jag alltid hela mitt liv varit intresserad av såna här saker. Jag minns när man hörde äldre. Jag är ju lite grann utifrån, jag är uppe från Norrland som ni har. Och jag minns farsans jobbarkompisar, en del som var utifrån Vishan, så där de började prata om spökerier och vittra. Ni vet, småfolket. Mm. Sådana där historier har jag alltid varit fascinerad av. Men visst, rent på ett idémässigt plan så har jag nog gått, gjort ett lappkast.
Det var väl genom astrologin, va?
Ja, det började faktiskt, eller det i alla fall var en brytpunkt när jag gick till en astrolog för att bevisa att det var svammer bara. Och jag kunde inte komma bort ifrån att han nitade ner mig. Så det var en chockartad upplevelse faktiskt. Mm. Så var jag ju tvungen att lära mig astrologi så där
maniskt
besatt som jag kan bli av olika ämnen.
Ja.
Det är en bra fråga det där, därför att jag har tänkt mycket på det. Varför tittar jag så mycket på såna här grejer?
Mm.
För jag tittar inte bara på, det finns mycket att säga om remote viewing. Jag tycker ju, ta chansen att titta på det där, därför att det är ett sånt, det ger sån trovärdighet till programmet. Jag menar, CIA, de sitter inte och fonderar pengar till saker som inte de har användning för, som inte finns. Utan de överlevde 20 år det här projektet på grund av de resultat som de gav.
Mm. Det är ju ganska konkret. Det de pratar om är ju faktiska experiment. Och det är ju det man brukar säga om såna här saker som mediala människor och olika typer av experiment. Argumenten är ju att det går inte att bevisa.
Men, och att det inte är upprepningsbart, så man kan inte liksom anlägga den vetenskapliga metodens medel på det.
Nej, precis.
Att det är så svårt att replikera sådana här grejer.
Men i den här dokumentären så gör de ju det.
Absolut.
Det finns ju en kille som heter Ingo Svan, som är en slags, ja, han är ju ett medium helt enkelt.
Han är död nu. Inte sedan några år.
Ja. Blev han dödad?
Nej, det var inte han, utan han själv dog.
Han själv dog trots att han var medial. Ja, hans förmåga, om nu den här dokumentären verkligen visar äkta situationer, är ju helt makalös. Mm. Det finns en sekvens i den här filmen när de ger honom koordinatorerna till en av forskarnas sommarstuga. Och han ritar en hemlig militärbas. Och de blir så himla besvikna. Åh gud, ja men det är ju min sommarstuga och jag ville bara ge upp, säger han, hela det här experimentet. Sen visade det sig att den här hemliga militärbasen var ju så hemlig att de inte visste om den. Men den låg ju 100 meter
ifrån
hans sommarstuga.
Sorry.
Och det är ju, alltså, det var ju helt makalöst. Och de visade flera gånger vad han har skissat och hur skissen är.
Man kan ju säga så här, det här var ju på Stanford Research Institute. Mm. Det är ju ett väldigt ansett forskningsinstitut. Mm. Och allting börjar ju med att Russell Targ och Hal Puthoff, som de hette, var de två. Det var egentligen två vetenskapsmän som höll på med laser.
Mm.
Och de ville forska om ESP, extrasensory perceptions.
Mm.
Och det, för att få pengar till det här så sökte de hos, alltså, forskningsmedel helt enkelt från massor av olika statliga agencies, bland annat CIA och en väldig massa andra saker. Och det var ju så CIA kom in på det här. För att de var väl skeptiska från början, men sedan så fick de tag på Ingo Swann. Som det första han gjorde så gick han ju in. De hade ju en inne på SRI så hade de en som en magnetometer, kallar de det för, tror jag, som kunde liksom, du vet, alla de här partiklarna som åker tvärs igenom allting och oss och hela jorden. De mätte sånt, men det var sånt inkapslat, skyddat, så det, ingenting skulle kunna penetrera det här utifrån. Så när Hal Puthoff skulle liksom testa, eller liksom, ja, men han började med några kuvert, men har du ingenting som är svårt, sa Ingo Swann, ja, kan du gå in och kika vad som finns i den där? Ja, då tog han fram ett papper så började han rita precis hur den är konstruerad inuti. Och den här gav också, vi pratade innan programmet här om hjärtkurvor.
Mm.
Den gav hela tiden, alltså den var kopplad till en skrivare som hela tiden gjorde en sinuskurva. Liksom.
Den här magnetiska.
Ja, precis, som var en sorts normalkurva. Men när han gick in och remote-viewade den här så började den att bete sig. Så började liksom, så tekniken som de hade där, han var en forskarstudent. Han visste ju att det här, det är nog fel på grejerna, sa han. Jaha. Nej, ja, ni får gå ut ett tag och så ska jag kolla. Ja, fick komma tillbaka och gjorde samma sak. Och det var så här det började med att CIA, ja, kan den här killen göra? Vad fan kan han göra mer, liksom? Och det var så egentligen var det här ett forskningsprojekt. Och sedan så upptäckte CIA, de fick höra rykten om att ryssarna, att Sovjet höll på med, så de ville ta reda på vad kan ryssarna, Sovjet, vad kan de möjligen få reda på om oss? Så vi måste, de var inte alls så intresserade av det här egentligen, men de tänkte, ja, vi låter dem forska lite grann i det här för att eventuellt se om ryssarna, vad de skulle kunna göra mot oss. Mm. Det finns ju ett TED Talks som man har, när han pratar om det här väldigt, det är ett jättebra, men det är ju ett sånt där som är, vad säger man, banned.
Jaha.
TED har liksom bannade avsnittet.
Jaha.
Men det ligger också på YouTube. Mycket intressant.
It sounds good, doesn't it? Listen some more. It'll sound better. Nice guitar.
Song for a walk.
Men alltså, bara vi sitter och pratar om det här så slås jag av att... Gud, vad knäppt det här kan låta. Men för att återknyta till det här med berättelser, så det är som att fenomenet, det här försöker vi förklara de här fenomenen utifrån den berättelse om världen vi har, om skillnader mellan döda ting och fast materia och så vidare ner till kvantnivå, så kommer vi inte att komma åt det här. Det är som att fenomenet anpassar sig till våra berättelser för att kunna manifestera sig. Det är därför det hela den här UFO-grejen, att de ändrar form helt enkelt. Så jag tror inte vi kan förklara de här sakerna, utan det måste till ett nytt sätt att tänka. Och ytterst så handlar det om medvetande. Vad medvetande är, om det är så att säga själva, om vi lever i ett medvetet universum eller ett dött universum.
Det tror jag med. Jag tror att det är själva grundfrågan.
Ja.
Och i de flesta kulturer, alltså vi tror på något vis att alla är som här som vi är.
Mm.
Men så är det ju inte alls.
Nej.
Utan det är bara vi som tror att vi lever i ett dött universum med orsak-verkan sammanhang, att tiden går åt ett håll i ett jämnt tempo. Så vi lever ju i en väldigt så reduktionistisk världsbild som går ut på att det inte finns någonting annat.
Mm.
Och det är ju därför vi är så rädda för det okända. För vi får inte plats med döden till exempel i våran förklaringsmodell.
Ja, döden finns ju plats, men liksom vad som händer efter döden eller
ja, ens, vad döden ens den, är. Ens den fysiska döden är svår och, för oss. Och den är ju slutet på alla historier. Det säger väl allt. Det slutar med döden på något vis. Men jag tror att det är på gång ett jättestort paradigmskifte som handlar om medvetande, och det börjar till exempel om man tittar på forskning om djur nu. Där visar det ju sig att vi har ju trott att vi är de enda som kan tänka, som kan språk, som är empatiska. Alltså det finns oerhört mycket som vi tycker är väldigt specifikt för människan som visar sig nu inte alls vara sant.
Mm.
Jag menar, grisar är ju enormt empatiska till exempel.
Elefanter.
Ja, och jag menar, det hundar kan lära sig 1000 ord. Det har jag pratat om förut. Vi kan inte lära oss ens ett hundord. Så att, och samma så har man ju upptäckt hur växterna har the wood web som är nästan helt konstruerad som internet.
The world wide web.
Ja, the wood, jag kan inte ens
world
säga.
World wood web.
Ja, precis, web. The world wood web som liksom binder ihop alla växter, och som det faktiskt finns medvetet. Det finns ett slags medvetande som fördelar näringsämnen som sprids i jorden.
Mm.
Det finns ett sammanhang i naturen som är medvetet.
Mm.
Och det är ju... Det poppar ju upp. De berättelserna poppar ju upp mer och mer.
Ja.
Med den här, vi pratade på söndagsmorgon om den här boken Trädens hemlighet, som en tysk skogshuggare eller skogsskötare, vad heter det, skogsskötare har skrivit. Och nu finns det också en dokumentär som också ligger på Netflix, tror jag, som heter Storslagna svampar, som handlar om svamparnas mycel, alltså svamparnas rötter. Och hur de, under varje fotsteg finns det 48 mil mycel.
Mm.
Jag menar, världens största varelse är honungsskivlingen, en svamp. Den väger flera ton. Men vi ser bara, och det är så typiskt människor, att vi ser bara den där lilla
fruktkroppen.
Mm. De pratar om det på den här, i den här Storslagna svampar. Har du sett den, Björn?
Nej.
Det är en jättehäftig dokumentär där de pratar om dels svampen rent fysiskt, hur den binder samman hela världen. Den är som världens matsmältningssystem. Den sprider, den kan till och med i Tjernobyl så hittar de inne i kärnkraftverk svarta svampar som täckte hela radioaktiva rum. Och som liksom slukar radioaktiviteten och växer. Mm. Alltså de bildar en slags symbios. Och de har ju börjat göra sådana experiment med olja nu.
Råolja, ja. Sådana oljespill. Ja. Olja som de hamnar i havet, ja. Så hittar de ju metoder.
Mm.
Det såg jag bara att han som jag pratade med dig om du visste vem han var. För han är säkert med i det här programmet. Merlin Sheldrake, mm. Rupert Sheldrakes son, är ju en av de här som har specialiserat sig på just forska om svampar.
Mm.
Apropå Rupert Sheldrake, det är nästan som ett morfisk fält av materialism som man lever i.
Mm.
Bara hur det är inrotat i språket, vi pratar om paranormalt. Alltså det här är ju fenomen som de flesta människor någon gång har varit med om. Att anat saker eller liksom börja tänka på någon som ringer en. Eller någon form av sådana här. Det är egentligen normala fenomen. Vi kallar det för paranormala för att de inte är normala.
I den rådande ja, alltså storyn.
Det finns inbakat ända in i språket. Och
samtidigt som vi lever i en religiös berättelse också. Vi är ju helt formade av kristendomens berättelse.
Ja.
Med alla dess beståndsdelar.
Nej, sen tänkte jag, alltså när vi precis i samma veva som vi kom överens om att vi skulle ha det här samtalet, så tittade jag också på Roadrunner. Det här programmet, filmen om Anthony Bourdain, den här kända kocken som tog livet av sig. Och jag har tittat på den filmen säkert 4-5 gånger på kort tid. För jag blev så otroligt drabbad av den. Va? Och jag försökte komma på varför blir jag så ohyggligt drabbad av det här. Och det finns ju massor med framgångsrika kända människor, men jag tycker den här killen, jag gillar honom verkligen. Jag tyckte han, och han var inte bara en mediahora, utan han såg till att ha koll på att han fick göra precis det han ville.
Ja, han gjorde matlagningsprogram,
men han åkte runt hela jorden och
ja.
Som jag såg i någon någon som sa att en av hans stora gärningar, det var att inte göra amerikaner rädda för andra människor. Därför att han förde in dem i deras matkultur. Och liksom, det var så mycket mer än bara matprogram. Och han var ju bara en vanlig kock från New York som råkade ha fallenhet för att skriva. Det var ju så han kom in på det här. Så skrev han Kitchen Confidential. Så blev han erbjuden att göra. Men han, alltså han gick ju från... Han var ju en sorts, nästan som en rockstjärna. Han var ju en rock'n'roller och han lyckades verkligen. Och ändå så fick han liksom ingen ökad livskänsla. Förstår du vad jag menar, vad jag är ute efter?
Ja.
Det finns ett igenkännande i mig i det här.
Mm.
Jag ser på de här grejerna därför att, ungefär som Majakovski skrev, jag känner att jag är för litet för mig.
Mm.
Hur man är inne i den här boxen, jag-boxen, den här berättelsen om vem jag är och att man bara kan lita på de här sinnena som 5 sinnena vi har.
Mm.
Att han var så... Det var inte ens så att han horade omkring och skulle skämmas, utan han var en artist liksom, på riktigt.
Han hängde sig, eller hur?
Han bara hängde sig, han bara tog lir av sig. Säkert finns det ju en massa motiv, kan man ju säkert gräva i psykologiska motiv. Men ändå, han säger någonting, det är också ett kulturfenomen på något vis.
Men han var väl, brottades väl med en väldig depression?
Ja, men varför? Hur många är det som inte gör det? Det är ju liksom vår tids sjukdom, att vi känner oss så isolerade från livet.
Ja.
Livskänsla.
Ja. Det är svårt att uppehålla livskänsla om man tror att allt är meningslöst.
Ja, exakt. Och hela vårt paradigm vi lever i säger ju ytterst till oss att vi lever i en död värld. Att vi lever och finns här är ytterst sett faktiskt rätt meningslöst.
Ja, men det är lite konstigt att man inte pratar mer om det. Att det har med vår världsbild att göra att så många människor är deprimerade.
Ja.
Nu när pandemin har slått till, då tycker jag också det är slående att man tar det nästan som ett bevis för att livet är meningslöst. Varför ska man överhuvudtaget göra någonting om... Mm. Vi dör av en pandemi och människan utrotas. Det är ju istället för att tänka att vi måste ändra våran berättelse Så att pandemin och allting, allt man känner, hur blir begriplig. Och då menar jag inte att man ska ha någon slags domedagsprofetia, men det är vad som händer. Jag håller på och skriver en föreläsning som handlar om vad ska vi göra med alla narcissister i historier? Om alla karaktärer blir narcissister, vad ska det handla om? Alltså, i vilken historia får narcissisterna plats? Mm. Det är en föreläsning som jag håller på med. Och då, ni vet, man sitter och läser om det. Och det finns ju mycket forskning som visar till exempel att vårt intresse för just domedagsprofetier och den genren växer i rekordfart. Alltså, människan bearbetar trauma med story. Men istället för att hitta på stories där medvetandet, att vi blir en del av en helhet som gör det begripligt, så tittar vi istället på domedagsserier med zombier och pest och virus som sprider sig för att hantera en situation, istället för att göra tvärtom. Vi har liksom inte fattat kraften i historier än, och vi arbetar inte medvetet med det, även om mer och mer reklambyråer tar in så här storytellers. Jag jobbar ju också med en reklambyrå. Och vi pratar om liksom, vad är det tredje? Alltså, vad finns förutom du och jag som är någonting vi kan brinna för eller tända på folk på? Eller, men det är någonting med jag tror att det handlar om egentligen att vi... Alltså att vi är så jag orienterade och så kickfixerade, så att det är svårt att ta in historier där det finns någonting annat, för då förlorar vi kontroll på något sätt.
Jag tror att det är ju liksom egots en paradox liksom, just det här kicksöker in, men det finns ju också en längtan efter något mer.
Absolut.
Det är liksom en parallell rörelse, tror jag. Liksom. Så länge man är fångad i egot så måste man ju liksom förstärka det här egot.
Ja.
Och det finns inget sätt egentligen att komma bort ifrån det. Utan det... Men, och sedan det här apokalyptiska, det har ju funnits alltid. Det återkommer ju med regel. Det är en sorts arketyp liksom, att man lever i de yttersta tiderna. Det gjorde man ju redan på Jesus tid och sedan, jag menar, Johannes uppenbarelseboken, det är ju en excess i apokalyps.
Men det är också...
Jag menar, skräcken efter atombombsskräcken efter andra världskriget på 50-talet var ju jätteakut.
Ja.
Det var ju inte så länge som, minst du när vi var i New York i början på 90-talet, så var ju HIV, det har vi glömt nu. Alltså, folk var ju rädda för att vara i samma rum som någon. Alltså, det var ju en pandemiskräcken. Det här var ju monumental alltså. Mm. Och det är inte längre tillbaka än i början, skarven 80-90-talet.
Nej. Men en sak som jag har tänkt på vad det gäller just det här som vi pratar om, det paranormala och om det skulle finnas liv efter döden, om det finns mediala människor och sådär, det är ju att vi är så rädda för den sidan. Och i alla våra historier, och nu tänker jag mycket på filmer och tv-serier eftersom det är så vi konsumerar mest historier, så är ju den andra sidan nästan alltid ond. Det har jag så svårt för numera. Alltså, varför? Okej, vi säger att någon kommunicerar från den andra sidan. Varför skulle den vilja vara ond hela tiden? Varför skulle den vilja förstöra? Nu pratar jag om hur vi berättar om det.
Ja.
Inte så som människor upplever. För jag tror väldigt många människor har en känsla av att vara beskyddade till exempel.
Men i vilken historia, om man nu pratar storytelling, historieberättande. Finns det någon historia där man kan se den här pandemin som meningsfull? Att om vi nu lever i en levande värld, där, vad är det den här pandemin försöker berätta för oss? Vad är det den får oss att göra? På ett plan så... möjligheten till eskapism blir mindre. Man är tvungen att vara hemma mer. Och då är man ju tvungen att möta sina egna demoner på ett sätt som väldigt många människor, de flesta av oss, ogärna gör.
Mm.
Men genom att blir svårare att avleda sig själv. Det är svårare att vara hyperaktiv och bara gå ut och konsumera människor och möten och restaurangbesök och allting kan ju vara en flyktväg. Men under den starkaste delarna under pandemin så tror jag att folk var tvungna att vända sig in mot sig själva. Vad lever jag för liv? Skilsmässorna ökar ju dramatiskt.
Gjorde de det?
Ja. Vad är det för liv jag lever? Ja.
Vad sa du? Att... ja.
Våld i så att säga, många sätt så var det en böld som öppnas också.
Var en böld som öppnades och människan blev plötsligt ett djur igen som kunde bli utrotad av en liten basil.
Exakt. Och någonting, naturen är större än oss.
Ja.
Vi har inte Nej. Sista ordet.
Nej.
Utan här än kommer en levande värld och säger bara du tror att du har koll på grejerna.
Ja.
Watch this.
Ja, nej men så känns det. Ja. Att man tänker att det är någonting man ska besegra liksom. Det är ett yttre hot som vi ska besegra. Var kommer det ifrån? Ja, det kommer från Kina. Oj, är någon förvånad? Liksom, det passar bra in i liksom storyn.
Mm.
Nej, men vi får se vilken typ av nya historier det kommer att ge och på vilket sätt det kommer att förändra vårt medvetande, tror jag.
Men alltså, för jag återgår till det här. Och jag tycker nästan att det är lite skämmigt att säga det. Jag är generad inför mig själv att jag har en sån där världsbild och jag känner ändå att jag är så fångad i mig själv. Så att jag tycker det är en sorg alltså.
Mm.
För att det kanske är nyttigt att komma åt den där.
Mm.
Det är en sorts ursorg liksom. Mm. Att inte vara mer hopkopplad med världen. Jag lever ju singel.
Ja.
Och på många sätt tycker jag mitt liv är helt fantastiskt. Jag lever precis som jag vill. Jag behöver inte ursäkta mig för någon. Och jag kan inte skylla på någon. Utan allting som händer i mitt liv kan jag liksom... Mm. Det kommer tillbaka på mig själv. Men jag jobbar ju nätter och sådär. Bara det att ha ett husdjur kopplar ju ihop en till naturen på något vis. Va?
Ja, just.
På ett liksom... Och alla som har husdjur, det här att djur är bara själlösa varelser. Fråga vad alla människor som har husdjur.
Ja, visst.
Och de är, apropå just det här fenomenet som vi då kallar för ESP. Jag tror att när man kommunicerar med djur, telepati, och det här är ju någonting som Rupert Sheldrake till exempel har forskat på. Han har ju skrivit en bok om det också.
Mm.
Pets, who knows when their owners... or coming home.
Husdjur som vet när deras ägare kommer hem. Mm, vi ska försöka avrunda detta spännande samtal som man kan hålla på med hur länge som helst. Jag tänker också på åldern som en aspekt i de här upplevelserna. För jag kommer ihåg när jag var ung, jag drömde sådana mardrömmar. Jag kunde ju inte sova själv överhuvudtaget. Jag var ju så himla rädd så jag satte ju väckarklockor i rummet på olika väckningstid. Konstigt nog ställde jag inte om en klocka, vilket hade varit logiskt, utan jag hade flera klockor som skulle ringa på olika tider. Så jag bara dong, dong, dong kunde slå av dem. Och då tänkte jag på den där andra världen som någonting man kunde drunkna i och fastna i. Och min sån värld var full av specifika platser. Som till exempel en kyrkogård dit jag drömde att jag kom och att jag inte kunde låta bli att gräva upp folk. Och, alltså det var väldigt så här, tvångsmässiga bilder. Men jag hade också såna bekanta kan man säga på den sidan. Men att jag hade försatt dem i de mörka bilderna, det tror jag har att göra med att jag hade en sån föreställning att det var en väldigt vaken värld som jag skulle hålla mig kvar i, en slags upplyst värld och sen en mörk värld. Mm. Men ju äldre man blir tycker jag, ju mer levande är den mörka världen i den ljusa världen. Mm. Och för mig så tänker jag att vi dör hela tiden och psyket flyter mer och mer över på den sidan och kommunicerar där. Mm. Och återvänder hit. Och till slut så tror jag den rörelsen är som en puls. Det är bara en illusion med det här. Det dödsögonblicket liksom. Mm. Utan man måste få tag i den där pulsen. Mm. På något vis. Och skriva berättelser om den.
Santa Lucia, ge mig en tia. Jag sitter här, svälter ihjäl. Inget att fira. Så snälla, skänk en slant. Det skulle vara galant. Santa Lucia, ge mig en tia. Nu har jag en tia fått. Den kan köpa något gott. Men jag har inget hem. En tia till eller bara fem. Det är allt jag begär. Sen inget mer besvär. Santa Lucia.
Dagens gäst var som sagt Lars Andersson. Musiken i denna episod är gjord av Vincent Knutsson Blixt. Och Stolla bollar görs av Björn Knutsson, Karin Blixt och Petra Reveny. Vi ses snart igen. Hej då!
Stollar bollar.
Stollar
bollar.
Stollar bollar. Stollar bollar. Stollar, bollar, med Karin, Petra och Björn.